Känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor i burken. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/XPeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Om det är någonting som folk som lyssnar på den här podden vet, så är det så här att Rebecca gillar typ palmer och ufon.
Så himla tråkigt, men det är sant.
Mikaela gillar modernistiska män. Lyra har en viss förbläs för Sartre och Iris Murdoch. Och jag gillar olika anekdoter om svenska minor classics. Eller hur?
Det här är en otroligt krossande, ändå ganska rättvis karaktärisering av oss.
Ja, jag tycker den är elakast mot mig.
Är du säker på det?
När vi återvänder till andra delen av gästabudet så gör vi det medvetna om att den svenska hjälten Armand Duplantis har tagit OS-guld i stavhopp.
När började du prata P1-skånska, Viktor?
Jag kan slå om när helst jag behöver och artikulera för publiken så att de förstår vad vi menar.
Men det är också, det finns någon sån här underlig P1-dialekt som folk bara talar på P1.
Ja. Det finns någon slags sån här förnumstig ton som kulturradio alltid ska ha. Om man inte pratar i den så blir man hejdad.
Men det kanske är för att vi talar för snabbt som vi uppfattas som osympatiska i gästabudet.
Jag kan också berätta varför man pratar så i både, ja, men tänk hur de är Aktuellt pratar, tänk hur de i alla andra nyhetsprogram på Sveriges Radio pratar. Det är ju för att alla ska höra. Det ska vara väl artikulerat, det ska vara långsamt.
Det är något särskilt med kultur, liksom. Det är något särskilt med kultur. Betoningen, intonationen.
Jo,
ja, det är något som
den ska också vara så här mysig och liksom varm.
Det ska kännas som en kram.
Det är typ kulturen och odla i P1 bara.
Mm. Det är väldigt få som man vill bli kramad av ändå som jobbar på P1.
Jag vet inte vilka som jobbar på P1.
Nej, inte jag heller, det är bara en intuitiv känsla att okej.
Ja, jag har precis som Rebecca tolka temat som arbete snarare än arbetare. Och nu när jag i förra avsnittet gick ut och tog avstånd från pappaledighet så tänker jag att jag i detta avsnittet kan ta avstånd från en annan modern sjuka som är arbetskritik. Precis som Viktor var inne på innan så tror jag att arbetet är centralt för människan och är något mycket viktigt i människans liv. Och jag tänker att människor behöver ha ett arbete för att de behöver ha en plats. De behöver ha en plats i samhället. Ja, men någonstans där de hör hemma, att de känner att de deltar i något, att de gör något meningsfullt.
Men det är väl ingen som inte håller med om det, tänker jag. Arbetskritik handlar väl framförallt om liksom hur, alltså arbetsideologin som den dominerande i vårt samhälle och att, liksom att vilket arbete som helst är bättre än inget arbete till vilka villkor som helst.
Ja, men jag tänker den finns ju också, jag tycker arbetskritiken finns i mer vulgära former och det var kanske mest de jag tar avstånd från. Men jag tänker
kan
att,
du ge ett exempel på de vulgära formerna? Typ Roland Paulsen eller vad?
Ja, lite.
Typ att fritid är bättre än arbete. Alltså för en sån, jag höll på att säga, en sån diskurs existerar. Men en sån diskurs existerar, det upplever jag åtminstone.
Ja,
ja, ja. Det har anammat totalt någon slags marknadsliberal syn på vad frihet är.
Ja, och det är en njutning snarare än arbete.
Ja, men precis.
Det är konsumtion och att, snarare än arbete.
ja, men jag tänker en diskurs som går ut på att man ska ha mer fritid snarare än att man ska förbättra arbetsvillkoren och göra arbetet mer meningsfullt. Mm. Vilket jag tror vore bättre för människan. Jag tror att de flesta människor har ingen aning om vad de ska göra med sin fritid.
Adorno har ju en otrolig essä som heter just fritid. Som har en radioessä som han läste upp där han pratar om hur mycket han hatar fritid och hur han avskyr när journalister ska fråga honom om vilka hobbies han har. Han bara, jag har inga hobbies, jag föraktar hobbies. Mm. Människor idag ligger på stranden och steker sina kroppar och tror att de därigenom är fria. Liksom. Men själva idén om fritid är ju i sig bara ett symptom på ofriheten vi lever under.
Precis, ja, men det skriver jag under på. Jag vill själv inte ha någon fritid och har, tack och lov, ingen fritid. Men det oroar människor när jag berättar det. Då blir de alltid oroliga för mig och tycker att... Jag vet inte vad det är de tycker att jag ska göra faktiskt.
Meditera, yoga, odla krukväxter, bli en växtgärig, Mikaela. Det skulle förändra din
image. För det är ofta växtgärig, tror jag, som folk tänker att du ska göra.
Jag kollar mycket på sport. Det är nog min fritid.
Ja.
Jättemycket.
Det låter hemskt. Jag har ju varit anställd nu sedan april. Och är det augusti ut. Sen så kommer jag att vara helt frilans igen. Men då började jag i april och maj att läsa om. Jag kan känna mig dragen till böcker på något slags nästan förmedvetet plan. Jag kan känna ett sånt behov av att den här boken måste jag läsa om och jag vet inte varför, men det är som att jag vet, det visas sen när jag läser boken så förstår jag varför jag var tvungen att läsa den boken just nu. Och då läste jag om Kafkas Den försvunne, som även är känd som Amerika. Och vad jag tänkte denna gången jag läste den, så tänkte jag att det i stor utsträckning är en bok om arbete och om att finna sin plats i världen genom arbete.
Är den oavslutad?
Ja, den är oavslutad och det finns ett par kapitel på slutet som också är där jag tänkte läsa. Och då är det några kapitel emellan som antingen troligtvis har kommit bort nästan, för att man får känslan av att de är skrivna, och med Kafkas arkiv så är det ju som det är, att det till stor del har förvarats hos några tanter i Israel som har det bland sina katter i ett enormt stök där mycket nog har gått förlorat tyvärr.
Och innan dess den klåfingriga Max Brod
som eller? Vägrade bränna.
Ja.
Vilket Kafka uppmanade honom att göra, eller hur? Eller är det bara en myt?
Det är lite av en myt, för att Kafka uppmanade Max Brod att bränna dem. Och då sa Max Brod att det kommer jag aldrig att göra. Och så lät Kafka Max Brod ta hand om papperna ändå. Så att...
Det tycker jag verkar så rimligt. Alltså att man har skrivit de här böckerna. Det kan ju mycket väl vara
så. Som är dramatiskt. Bränn dem!
Ja, jag vet.
Men Kafka jobbade väl hela sitt liv också som typ försäkringsnisse och kollade på massa arbetsbilder av hemska arbetsskador?
Nej, inte hela sitt liv. För att han fick ju tuberkulos. Så att de 5 eller 7 sista åren eller vad det är, så arbetade han inte. Och det var då han skrev Processen och slottet. Däremot, den här boken skrev han medans han var anställd fortfarande.
Men Max Brod, tänkte jag mer på att sättet som vi... Det kanske är bra litteraturhistorisk upplysning att den processen som jag tror många av oss läste på gymnasiet är inte den slutgiltiga versionen av processen. Den har ju redigerats om. Det finns en annan version som också finns översatt. Men den här Carl Wenberg-översättningen som vi har läst är inte den som finns i liksom samlade utgåvor idag på tyska, utan den är ny som är översatt och finns ute på bakhåll.
Mm.
Kommer inte ihåg vad översättaren av den heter, men det är samma som översatt den, tror jag.
Precis, det är Hans Blomqvist och Erik Ågren som har översatt tillsammans. Det är väldigt fina översättningar. Och ja, men då ska jag berätta lite om Den försvunne. Och den handlar då om ynglingen Karl Rossman. Den inleds med att han är 17 år gammal, befinner sig på båten på väg till Amerika, dit hans föräldrar har skickat iväg honom efter att han har gjort deras tjänsteflicka gravid. Och det beskrivs också som att det är mer eller mindre en våldtäkt från tjänsteflickans sida. Så han är väldigt oskyldig, den här Karl Rossmann, och ja, skickas iväg till Amerika utan, ja, men utan någon plan om vad han ska göra eller vad han ska ta vägen. Och, men blir genast lyckligt upplockad av sin farbror som bor i Amerika och som den här tjänsteflickan har skrivit ett brev till. Föräldrarna har ingen kontakt med den här farbrodern. Och han har blivit jätterik i Amerika. Har ett stort företag där Karl Rossmann ska få börja arbeta. Och då bor han, ja, men någonstans mitt på Manhattan, väldigt lyxigt, och ja, men övar sig då för att kunna gå in i företaget och sådär.
Kafka hade aldrig varit i Amerika.
Nej, nej, det har han aldrig varit. Och sen så blir Karl Rossmann ganska snabbt förskjuten av sin farbror. För att han åker ut till ett lantställe där några bjuder honom. Och så borde han ha förstått att han skulle tacka nej. Och eftersom han inte har gjort det så kommer det fram en man till honom klockan 12 på natten och säger: nu är du förskjuten och du är inte välkommen tillbaka. Så där blir han liksom av med den platsen. Då ger han sig ut på vägen där han träffar några slags stråtrövare, kan man väl nästan kalla dem. Robinson och Delamarche. En irländare och en fransman som har varit längre i Amerika och blivit väldigt förslagna, eller om de var det från början, som lurar honom på olika sätt, men då lyckas han fly från dem till ett hotell där någon erbjuder honom anställning som hisspojke. Men då kommer Robinson dit och är jättefull och beter sig så illa och lurar Karl på olika sätt så att han till slut blir av med anställningen på det här hotellet där han tycker jättemycket om att vara, trots att det är liksom slavlika förhållanden i princip. Ja, och då blir han tvingad att följa med Robinson till Robinson och Delamarches nya lägenhet som är, ja, men ligger i något höghus och är jättestökig. Det är bara kläder överallt och i lägenheten så bor operasångerskan Brunelda. Så är det att Karl då ska arbeta som betjänt eller slav, eller ja, en slavbetjänt för de här människorna då. Och så sen så är det massa uppehåll i boken och man förstår att ännu värre öden drabbar Karl.
Det enda jag minns, jag läste den för jättelänge sedan, men det enda jag minns är typ att han vankar omkring på en vind. Är det på landstället kanske? Han går fram och tillbaka. Och allting är jättejobbigt.
Det kan nog vara i Brunellas lägenhet. Brunelda är då, ja, men gravt överviktig och är ihop med Delamarche. Och då har de först tvingat Robinson att vara betjänt där. Och då vill Robinson ha någon som är under honom. Så därför åker han och hämtar Karl Rossmann.
Kafka är så jävla tramsig.
Han är otroligt rolig framförallt. Men då är det att Karl efter enorma mängder vedermödor i ett gathörn ser en affisch för Oklahoma-teatern. Och på den här affischen så står det då att alla är välkomna och att de har användning för alla människor. Och just det här att alla är välkomna, det blir så enormt tilltalande för Karl. För då tänker han att till och med, det kan finnas en plats till och med för honom. Och dessutom en plats som är så föga skamlig så att den kan annonseras ut offentligt. Och sen så beger han sig till den här teatern som rekryterar på en kapplöpningsbana. Där det är fullt av änglakörer och ja.
Det är ändå rörande att föreställa sig Kafka liksom tillbringa långa arbetsdagar med att titta på hemska arbetsskador från fabriker och sen på sin fritid då sitta och fantisera om allt detta.
Ja, jag tänker att han måste ha haft mycket roligt.
Det finns ju någon sån klassisk anekdot liksom, att Kafka alltid skrattade högt i liksom okontrollerat skrattsalvor när han läste högt för Max Brod ur sina egna böcker. Och det är ganska lätt att tänka sig.
Mm. Han hade då en kompis.
Han hade några kompisar till. Nu har jag tappat deras namn, men det är... Ja.
Han brukade läsa högt för sina polare väl? Att hans noveller var typ så här lite kvällsunderhållning.
För Kafka, eller ljudbokens fader.
Ja.
De var ett litet gäng på 4 personer som skrev allihopa och som hade, vad det verkar, ett meningsfullt utbyte.
Mm. Som vi ungefär.
Mm. Mm.
Undrar om de också tyckte att de var så otroligt bra. Eller var det Kafka, är det Kafkas väg till storhet att han klagar så mycket på sin oförmåga?
Typisk poser.
Ja. Nej, men då i alla fall, när han väl kommer till det här enorma anställningsintervjun på en kapplöpningsbana, dit det bara kommit kanske 20 personer. Men alla är välkomna. Då är det också den här liksom fixeringen vid plats. Var hör jag hemma? Så att då berättar de som rekryterar, säger att det finns separata kontor för alla yrkeskategorier. Och Carl läste på gymnasiet teknik innan han tvingades att åka till Amerika.
Det låter som en domesticerande översättning, förlåt. Vadå, hade de ett teknikprogram på tyska gymnasiet?
Nej, inte teknikprogrammet, men något han läste. Precis, han läste någon inriktning mot ingenjör eller liknande. Så att han, och så har han inget pass och inga papper med sig, eller liksom inga identitetshandlingar. Så att då ljuger han och säger att han är ingenjör för att han, det är det de frågar efter först, och han vill bara bli färdig med det hela. Så då blir han slussad till kontoret för ingenjörer. Och nu ska jag läsa. På kontoret för ingenjörer satt två herrar på varsin sida om ett fyrkantigt skrivbord och gick igenom två stora förteckningar som låg framför dem. Den ena läste, den andra bockade för namnen i sin förteckning. När Carl steg in och hälsade lade de genast undan förteckningarna och tog fram några andra stora böcker som de slog upp. Den ena, uppenbarligen bara en sekreterare, sa: "Får jag be om era identitetshandlingar?" "Jag har dem tyvärr inte på mig", sa Carl. "Han har dem inte på sig", sa sekreteraren till den andra herrn, och antecknade genast svaret i sin bok. "Ni är ingenjör", frågade sedan den andra, som verkade vara chef för kontoret. "Inte än", sa Carl hastigt, "men..." "Det räcker", sa han ännu hastigare. "Då hör ni inte till oss. Var vänlig och läs på skylten." Carl bet sig i läppen. Han måste ha lagt märke till det, till han sa: "Det finns ingen anledning till oro. Vi har användning för alla." Och han vinkade till sig en av vaktmästarna som gick omkring sysslolös mellan räckorna. "För den här herrn till kontoret för personer med tekniska kunskaper." Vaktmästaren uppfattade orden bokstavligt och grep tag i Karls hand. De passerade flera kontor, och i ett av dem såg Karl en av ynglingarna som redan blivit anställd och som nu tackade herrarna genom att ta i hand. På det kontor dit Carl nu fördes var tillvägagångssättet så som Carl väntat sig, ungefär likadant som på det första kontoret. Det var bara det att man, sedan man fått veta att han gått på gymnasium, skickade honom vidare till kontoret för före detta gymnasieelever. Men när Carl där uppgav att han gått på ett europeiskt gymnasium förklarade man även där att detta inte var deras område och skickade honom vidare till kontoret för europeiska gymnasieelever. Det låg allra längst bort och var inte bara mindre utan även lägre än alla de andra. Vaktmästaren som förde honom dit var rasande över att behöva gå så långt och över att ha avvisat så många gånger. Något som enligt hans mening Carl ensam var skuld till. Han avvaktade inte längre frågorna utan sprang genast därifrån. Detta kontor var väl dessutom det sista som stod till buds. När Carl fick syn på kontorschefen blev han nästan förskräckt över hur lik denne var en adjunkt som förmodligen fortfarande undervisade på gymnasiet där hemma. Likheten visade sig visserligen i nästa ögonblick bestå enbart i detaljer, men glasögonen som vilade på den breda näsan, det ljusa helskägget, välvårdat som ett prydnadsföremål, den lätt framåtlutade hållningen och den ljudliga stämman som alltid lika oväntat fyllde rummet fick Carl att häpna. Lyckligtvis behövde han inte lyssna så uppmärksamt. Det här var tillvägagångssättet enklare än på de andra kontoren. Visserligen förde man även här till protokollet att han saknade identitetshandlingar och kontorschefen betecknade detta som ett ofattbart slarv. Men sekreteraren, som hade mest att säga till om här, gled snabbt förbi ämnet och förklarade sedan chefen ställt några små frågor och förberedde en mer omfattande fråga att Carl var anställd. Chefen vände sig med gapande mun mot sekreteraren, men denne gjorde en avvärjande gest, sa anställd och förde genast in beslutet i sin bok. Att vara europeisk gymnasist ansåg sekreteraren uppenbarligen så förnedrande att man utan vidare kunde tro den som påstod sig vara det. Karl å sin sida hade inget att invända utan gick fram för att tacka honom. Det blev emellertid ytterligare ett litet dröjsmål när man frågade vad han hette. Han svarade inte med en gång. Han var rädd att uppge sitt riktiga namn och låta dem skriva in det. Så snart han fått en aldrig så liten syssla och utfört den till belåtenhet skulle man få veta hans namn. Men inte nu. Han hade allt för länge förtigit det för att redan nu vilja avslöja det. Eftersom han för ögonblicket inte kunde komma på något annat uppgav han endast det tilltalsnamn man använt vid hans senaste anställningar. Negro. Negro, frågade chefen, vände huvudet åt sidan och gjorde en grimas. Som om Karl nu tog priset i lögnaktighet. Även sekreteraren såg forskande på honom en stund men upprepade sedan negro och skrev in namnet. Ni skrev väl ändå inte negro, röt chefen åt honom. Jo, negro, sa sekreteraren lugnt och gjorde en gest som om det nu var chefens sak att sköta resten. Chefen behärskade sig, reste sig och sa Oklahoma-teatern har alltså anställt. Men längre kom han inte. Han kunde inte handla mot sitt samvete utan satte sig och sa han heter inte negro. Sekreteraren höjde ögonbrynen, reste själv på sig och sa då får istället jag meddela er att ni har anställts av Oklahoma-teatern och att man nu kommer att presentera er för vår ledare.
Precis så där tyckte det var att söka jobb i den åldern. Gud vad man ljög. Alltså jag hittade på så mycket anställningar på mina CV:n och sånt.
För vad sökte du för jobb med de anställningarna?
Nej, men jag har alltid haft det problemet att jag är en dålig skådespelare, så jag försökte få mycket såna här liksom helgjobb på kafé och sånt. Men det var så himla svårt, för att de förstod väl att jag hatade det liksom, för att jag inte är blond kanske. Tänker jag.
Det var också att vi tog studenten typ 2009, precis efter finanskrisen, så det fanns inga kneg. Alltså, det, nej, var men det var enorm konkurrens om de okvalificerade jobben.
Enorm konkurrens, så kom man inte en sån liksom så en glad tjej som gillar att hugga i, utan mer försöker liksom så lura sig till ett arbete, så var det väldigt, väldigt svårt.
Ja, men sen i alla fall så hissas det hissas en banderoll med alla som har fått anställning. Så då hissas det en banderoll där det står negro, en före detta gymnasieelev.
Jag föreställer mig att det här är så, kommer du ihåg så manpower de ställena som några man kände på jobbade. Jag föreställer mig att det gick till exakt så här där. Jag har aldrig jobbat där. Men vad är det här är en fantastisk skillnad av arbetslivet.
Ja, men just att man går till en kapplöpningsbana och det är en slags speed dating där man skickas omkring mellan olika instanser.
Ja, men också och liksom hur förnedrad man kan känna sig av att söka arbete.
Eller är det här LinkedIn? Har ni använt LinkedIn?
Skulle
jag typ inte heller använt
aldrig falla in,
men jag föreställer mig att LinkedIn är ganska exakt så här. Och sen, istället för att någon annan hissar ens namn på en banner liksom, så är det man själv som postar. Nu har jag äntligen fått den här underbara anställningen på det här underbara företaget. Jag älskar det så himla mycket. Och
Victor Malm, en före detta gymnasieelev. En före detta europeisk gymnasieelev.
Victor Negro Malm.
Nero.
Men alltså, jag vet inte, ser byråkratin verkligen ut så där idag? Är inte det här liksom en satir över 1900-talets byråkrati som är lite förlegad? Framförallt tänker jag att man aldrig går till en plats idag.
Tvärtom, tror jag att den där byråkratin är lika överväldigande idag som den var hemma hos Stalin liksom.
Fast den är på en server istället för på en kapplöpning.
Nej, men jag tänker att byråkratin bara växer. I alla fall om man ser i vården hur det fungerar, så är det ju en enorm byråkratisering där man hela tiden på olika sätt ska dokumentera vad man gör. Och
jag vet inte hur många kompisar jag har som när de söker jobb, alltså som är kanske jurister eller ingenjörer eller någonting, söker ett jobb och så börjar man att man gör ett personlighetstest som ska visa om du är empat eller psykopat eller vad fan det månde vara. Och sen när man har gjort det personlighetstestet så gör man dessutom ett IQ-test som man ska klara av. Och Sen kanske man pratar med 17 olika HR-människor som har fått utbildningar i olika pseudovetenskapliga
beteendemetoder. Alltså om du är röd, gul eller blå.
Nej, men på den nivån. Alltså de har ungefär lika god evidens som omgiven av psykopater-skiten. Och ska man valsas igenom allt det här liksom, innan man kan få en anställning? Alltså vi har byggt upp en enorm infrastruktur runt själva anställningsprocessen. Så att folk kan på riktigt ha i uppdrag att ge dig ett jobb. Folk kan jobba med att ge andra jobb.
Precis, och som psykolog kan man tjäna enormt mycket pengar på att ha företag som arbetar med just sånt.
Ja, och inget av det här är ju evidensbaserat. Inget av de här personlighetstesterna, det är trams alltihop.
Ja, och också överhuvudtaget begreppet evidensbaserat när det kommer till psykologi finner jag väl högst tveksamt, för att psykologi är liksom något. Eller ja, jag är väl emot psykologi, kan man väl säga.
Du valde din sida i replikationskrisen.
Va?
Du valde den sidan i replikationskrisen. Det är ändå den ovanliga sidan. Nej, men jag tänker att psykologin har varit drabbat av replikationskrisen. Det vill säga att en mängd studier har varit omöjliga att upprepa. Som har gjort att så här, kunskapen är ganska dålig. Saker man tror man har vetat har man faktiskt inte vetat.
Ja.
Men då kan man ju välja att ställa sig på Freud och Lacans sida, liksom den kvalitativa psykologin, om man skulle kunna kalla det. Men svaret på replikationskrisen har varit motsatsen. Att folk blir bättre på matte, bättre på stats och försöker göra bättre studier. Och kanske bättre tester för folk som ska... Ja, för att, ja, jag tycker det är hemskt. Jag tycker det här gestaltar det bra. Det är just vad det är.
Ja.
Men Victor, du har ett exempel med det, tror jag, på lite mer positivt arbete, eventuellt.
Ja.
Lite mer konkret arbete.
Ja, alltså jag var inte helt säker på, för att jag delade då Lyras inställning till skildringar av arbete lite. Som är för min sida en ganska fördomsfull inställning till skildringar av arbete. Jag har alltid tyckt om att läsa om människor som gör det arbete jag har gjort. Jag tyckte om universitetsromaner väldigt mycket. Det är en form av arbetsskildring.
Bildningsromaner.
Bildningsromaner är också trevliga. Alltså om man ska prata den sortens identifikationsläsning är det nog en genre jag uppskattat ganska mycket. Men om det är någonting som folk som lyssnar på den här podden vet, så är det så här att Rebecca gillar typ palmer och ufon.
Så himla tråkigt, men det är sant.
Mikaela gillar modernistiska män. Lyra har en viss förbläss för Sartre och Iris Murdoch, och jag gillar olika anekdoter om svenska minor classics. Eller hur?
Det här är en otroligt krossande, ändå ganska rättvis karaktärisering av oss.
Ja, jag tycker den är elakast mot mig.
Är du säker på det?
Alltså, gilla Sartre är liksom inget någon vill stå för idag, tänker jag, men jag gör ju det, alltså som prosaist, ja.
Ja.
Som filosof, mindre intressant.
Men jag tycker att det var ganska... Jag gillar liksom anekdoter om svenska författare aktiva mellan 1910 och 1980. Liksom.
Jag gillade perifera med en kuppbetonad aura.
Ja, men jag tror jag uttryckte det med
Ja, men jag gillar det från Palme.
Konspirationsteorier.
Jag har en sån bok, Victor, som jag hittar på något antikvariat som heter Oxford Book of Literary Anecdotes.
Ah.
Du kanske borde skriva en svensk sån.
Ja, men
bara av hälften bara är påhittade som jag känner borde vara sanna. Det hade också varit. Men jag stötte
du,
på...
Du är ju något av en skrävlar.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss.
För att repetera det.
Hej min fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Om en yogamatta är på väg till dig som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn, ett lugn du inte trodde fanns, som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock. Du blir befordrad på jobbet men tackar nej, för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet. Och ja, eller ja, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar, placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Precis, precis. Jag tror att jag hade passat otroligt bra på en så kallad ljugarbänk. Där satt man andra män och bara drog helt påhittade eller väldigt äkta anekdoter. Men jag
och det är verkligen inte negativt.
Nej,
det tycker jag.
Det är väl bara poddsamhället bygger på, eller?
Men, jag, och det här,
men det är tur att du poddar med tjejer.
Det är tur att jag poddar med tjejerna så hade det kunnat bli outhärdligt. Men jag stötte faktiskt på en bok som jag tror nästan var skriven för mig. Det tror jag inte Jesper Högström som författaren heter tänkte, men den kommer ut nu i höst. Men den är liksom, den är allt jag tycker om. Liksom.
Han satt där framför datorn, blundade och visualiserade Viktor Malm. Viktor Malm ska läsa den här boken.
Om man vill ha sin ideala läsare, vad det är. Den heter Jag ville skriva sant, och om jag har förstått det rätt så Jesper Högström har tidigare skrivit en biografi om Hjalmar Söderberg och håller just nu på med en annan biografi om en stor svensk författare.
Om Ekelöf, va?
Ja.
Ja.
Och han upptäckte det här under arbetet med den. Och det blev en bok han helt enkelt var tvungen att skriva för att materialet han upptäckte var så jävla bra. Och det är helt sanslöst. Boken heter Jag vill skriva sant. Det handlar om en, idag tror jag, helt bortglömd svensk författare. Förlåt. Helt bortglömd svensk författare. Den handlar om en helt bortglömd svensk författare som heter Tora Dahl. Känner du till henne?
Ja, för att det finns ett rum på Biskops Arne som heter Tora Dahl-rummet. Där just hennes arkiv det. Finns. Men det där var tydligen inte tillräckligt för att insight my curiosity i Tora Dahl. Jag bara, Tora Dahl, kul. Kul att hon höll på.
Jag har faktiskt läst några av hennes dagboksböcker.
Ja.
Som är, men det är liksom egentligen utgivna dagböcker. För att hon var ju då tillsammans med en annan kritiker som hette Kurt Jansson.
Knut
Jansson, just det. Och de hade ett sånt väldigt socialt hem där det kom och gick hela den svenska 40-talisteliten, mer eller mindre. Och det är rätt, ja, det är kanske är 30. Och det är rätt kul dagböcker för att det är många... Som Viktors intresse då, det är många härliga anekdoter om Erik Lindegren till exempel. Och de är väldigt... Jag fick en väldigt stor respekt för henne när jag läste dem. Jag tyckte det var väldigt... en intressant tänkande människa.
Och den höjs vidare av den här boken skulle jag säga. För att hon skrev de här dagböcksböckerna efter att hennes man Knut Jansson hade dött. Och skildrade hela sitt liv. Jag tror det är 7 böcker eller någonting. Jag kommer inte ihåg exakt hur många, men väldigt många. Och verkligen på ålderns höst. Och då får hon ganska mycket... recognition, men hon är ganska gammal. Och det här är vad hon skrev. De här bygger på något helt annat. De bygger på hennes faktiska dagböcker, den här boken Jag vill skriva sant. Som han hittade och som hon hade deponerat på KB i hopp om att framtiden skulle läsa henne och förstå henne, för att hennes egen tid läste henne inte och förstod inte vad hon ville göra.
Vadå, det gavs inte ut under hennes livstid?
Nej, inte de här dagböckerna. Men sen det deppiga är att ingen hittar dem. Det var Jesper Högström som hittade dem väldigt lång tid efter hennes död på jakt efter någonting om Ekelöf. Liksom. Och det han hittade om Ekelöf var ju spännande, för det visade sig att hon var Ekelöfs älskarinna.
Som så många andra, eller?
Möjligt. Jag kan inte så mycket om Ekelöf kärleksliv.
Men hon var också ganska mycket äldre än Ekelöf, eller hur?
Typ dubbelt så gammal som Ekelöf.
Just det. Ekelöf hade ju den, han blev ju alltid lämnad.
Ja, Karin Boye förförde väl hans fru?
Ja, ja. Precis. Och sen det hände samma sak hände igen med en annan fru. Tror jag.
Och de återkommer ofta till att han hade ett väldigt äggformat huvud i den här boken. Så det kan ju bero på det. Men... hon låg också med Erik Lindegren som var ännu yngre än Gunnar Ekelöf. Men det är inte hela grejen med den här, utan de skildrar just det här samlivet för hon och Knut Jansson som är ganska mycket äldre blir någon slags samlande punkt för den här framväxande svenska modernismen med kanske Arthur Lundqvist som andlig anförare, men som också innefattar Ivar Lo-Johansson och Jan Fridegård, i någon mening Moa Martinsson, Gunnar Ekelöf, alltså hela det här gänget som liksom revolutionerade den svenska litteraturen i åren innan kriget.
Jag måste bara flika in att Ivar Lo-Johansson är ett artistnamn. att Lo, påstod han, var typ någon gammal sjömanssläktings efternamn. Men det finns inga historiska belägg för det här. Egentligen, hans pappa heter Johan, så det var därför han hette Johansson. Egentligen hette han bara Ivar Johansson.
Ivar Lo tycker jag är jättesnyggt.
Ja, det är ju det. Det var ju det han såg.
Mm. Men jag måste bara flika in att min hund Florian, som är med ikväll nu, har slickat på Mikaelas fötter i 10 minuter.
Mikaela ser väldigt nöjd ut.
Men det känns som något sånt, jag vet inte, nästan bibliskt att någon tvättar ens fötter. Eller?
Du tänker att du är Jesus och Florian är någon slags apostel?
Ja, men så har jag nog alltid tolkat honom faktiskt. Nej, men han, det är ju... Ja, alltså, ibland kan jag bli orolig för att han kan hålla på precis hur länge som helst. Men det, jag tror att det är ett tecken på någonting som är bra i alla fall.
Han tycker om det.
Ja, ja.
Han gör sitt jobb.
Han gör sitt jobb.
Men tillbaka till Tora Dahl innan vi måste knyta ihop den här
sättet. Innan jag tappar fokus här. Nej, Tora Dahl förresten också ett artistnamn som hon valde. Men det är inte det intressanta med den här boken. Utan,
vad hette hon innan?
Hon var gift med Knut Jansson och heter Tora Jansson. Men Tora Dahl stod på hennes böcker.
Men hette hon Dahl innan hon gifte sig?
Ja.
Ja, men då har hon sett artistnamn.
Eller? Det är det väl.
Flicknamn.
Flicknamn. Flicknamn som artistnamn. Men det mest fascinerande och historiskt märkliga med den här boken som det gestaltar apropå arbete, förutom att den är en så himla rik skildring av, liksom. Om man är fascinerad av modernismen och vill ha en utifrån blick på de här väldigt heroiska figurerna som verkligen visar hur banal Arthur Lundqvist var, vilket jag alltid har tänkt att han var. Jag kände att jag hade en frände i Tora Dahls blick på Arthur Lundqvist.
Det tänker man väl redan om man har läst Stina Aronssons Feberboken.
Verkligen.
Ja, det är sant. Det är han som är där.
Det är han som är där. Just det är liksom det. En autofiktiv, kan man väl säga. Eller egentligen en slags nyckelroman. Kortare om hennes affär med Arthur Lundqvist. Där han framstår som ett svin. Riktigt...
Som en fuckboy.
Ja, nej men egentligen.
Karismatisk fuckboy. Men det verkligt intressanta med den här boken är att Knut Jansson och Tora Dahl har någon form av extremt tidigt resonemangsäktenskap som går ut på att Knut Jansson har ett jobb. Han är litteraturkritiker på kvällarna, men på dagen går han till Gasverket, som jag inte har bemödat mig att kolla upp vad fan det är, för att det låter som hämtat ur en roman. Jag vill inte riktigt veta vad fan man är på Gasverket. Och sköter korrespondensen åt dem. Det låter som ett underbart konstigt jobb. Och Tora Dahl ska skriva. Hon ska bli författare. Men det är hon helt och hållet på Knut Janssons lön. Det är han som försörjer dem båda. Hon tar i viss mening hand om hemmet, men de har en städerska.
Det här är väl inte vad man vanligtvis menar med resonemangsäktenskap, eller? I så fall hade jag ingått ett för länge sedan.
Det låter som att det finns ett resonemang här bakom, för att hon ligger runt och det vet han om, han ligger runt och det vet hon om, och båda är rätt fine med det här. Men hon börjar, när hon stöter in i de här modernisterna, så inser han, fan, jag måste komma igång med mitt skrivande, jag måste hålla på som dem. Och så börjar hon skriva en hel del romaner som är modernistiska i touchen. Det går inte bra, de blir inte bra, jag har inte läst dem själv, men av beskrivningar och döma så låter de rätt misslyckade och de får inte så bra kritik och ingen i kretsen tycker väl det är så ball egentligen. Men det är ändå Tora Dahl. Hon har de här feta festerna ute på Lidingö. De är jättebra på att prata. Hon är astrevlig. Så att hon får liksom åka snålskjuts på det här. Och sen först när allt det här är över. Och hon liksom ser tillbaka på det. När hon... Då blir hon stor. Och då blir hon stor på det hon har velat göra hela tiden. För när hon umgås med de här modernisterna så gillar hon inte dem riktigt. Hon har en ganska hård, kall blick på dem. Och inser på något sätt, upplever jag det som i alla fall, att den här formella kasten, den här avancerade prosan, avancerade poesin, den är på något sätt en charad. Den döljer något mycket mer autentiskt. Och det är därför boken heter som den gör. Jag ville skriva sant. Alltså hon vill berätta på det sätt som idag dominerar. Det vill säga hon vill berätta om sitt eget liv. Men det gick inte då. Så att hela hennes liv med de här blev som att samla på data. Empiri. Som hon senare, när det har börjat förändras lite, kan använda för att skriva. Och det, i alla fall de här dagböckerna verkar bli helt, det blir så oerhört berörande. En oerhört rörande skildring av det här. Men jag tänkte då också på liksom den materiella förutsättningen hon har för att göra allt detta hela sitt liv. För att idag tycker jag att någonting har liksom hänt de sista, jag vet inte riktigt hur man ska periodisera det, men här är det en självklarhet att man inte kan leva på att skriva. Knut Jansson har ett jobb, han är litteraturkritiker på kvällarna, försörjer henne. Båda är helt medvetna om att det här inte är ett arbete, utan det är ett kall. Det är någonting man gör för att litteraturen är det som förklarar livet. Det är det som står i närmast kontakt med vad det är att vara människa. Det är inte en försörjningsstrategi. Men idag tror jag att det är för många, framförallt många som blir författare, men också i hela den infrastruktur som har byggts upp kring den svenska litteraturen. Det finns olika instanser genom vilka som finns där för att försörja författare.
Finns det en utbildning som förväntar sig människor få jobb också?
Precis, det har vi pratat om tidigare. Och vad de här utbildningarna går ut på som ofta är, de är ofta instanser som finns där för att försörja författare. Författare, man gör ut ett par böcker och sen kan man bli lärare. Och lära andra att skriva. Och
pyramidspel.
Pyramidspel, för att gå ut på att sälja en vacker dröm. Du kan skaffa dig det här fria, konstnärliga, underbara, skapande yrket och bli fri från vardagens tjafs.
Men det där är intressant apropå liksom, mitt exempel med Ivar Lo också, så här, vad vår samtida syn på frihet är och att det både är någonting som ska fullkomnas i och med arbetet och utanför på samma gång, att vi har någon slags dubbelt medvetande om vad frihet är kopplat till arbetet som inte egentligen handlar om det lyckliga meningsfulla livet utan som är en så här dubbel kommodifiering av det lyckliga och fria livet, att det bara räknas om det är en konsumtionsvara eller en produktionsaktivitet som man avlönas för.
Och är inte det en del i hur skrivarskolor kan existera? Liksom?
Jo, absolut. Alltså det är ju både anställning och på något sätt utbildning.
Ja, och Jag förstår på något sätt att den utvecklingen äger rum. Jag förstår att folk som skriver böcker vill försörja sig och att de helst av allt vill försörja sig på någonting som har med litteratur att göra. Vem vill inte det? Det är ett underbart privilegium att kunna göra det.
Men det är som att man tror att man både ska kunna stå utanför marknaden och försörja sig på samma gång.
Ja, precis. Och då tvingas man hitta på nya varor. Mm. Och en av de här varorna är författarutbildningen.
Ja.
Som vi på riktigt inbillar oss att det faktiskt är någonting man kan bli genom en utbildning. För vi tror inte riktigt på det.
Fast man tittar på till exempel dramatikerutbildningen på Biskopsarna. Jag blev verkligen slagen när vi hade fester ihop när jag gick där när jag var 19 av så här hur konkret och yrkesmässig deras utbildning var. Att de liksom var tvungna att plugga in hela den dramaturgiska kurvan och lära sig hantverket på ett helt annat sätt. Liksom. Allt sånt var ju tabu på poesi- och prosautbildningen. Vi fick ju inte lära oss någonting om gestaltning eller narrativ eller någonting. Det var snarare ett så här grundförutsättning att alla bara okej, men det här ska vi ta avstånd ifrån att experimentera. Så hade ingen någon jävla aning om vad det var man tog avstånd ifrån.
Nej.
Så det var ju bara typ kollapsad gestaltning som grundförutsättning.
Ja, men så, precis. Så hade vi också, jag gick också på Biskopsarna och då, jag minns det som väldigt likt att man sätter liksom typ, jag vet inte, Ellen Cixous i händerna på en massa 19-åringar som knappt har läst en roman typ. Och då lägger folk sig till med det språket, men det finns heller inget, det finns liksom en form av brott, men det finns ingen förståelse för vad det är man liksom.
Det finns bara någon slags ekritiv feminin som kanon.
Ja, precis, men det finns ingen ekritiv maskulin att liksom ta avstånd från och bryta mot. Alltså, de facto så är ju författarutbildningar en yrkesutbildning i det att det producerar ju människor som ger ut böcker på förlag. Så. Men
det har ju också producerat vår generation av att bara upptäcka sen i mogen ålder bara, oj, Olof Lagercrantz fanns. Spännande. Varför han gjorde intressanta grejer.
Ja, nej, men exakt. Verkligen.
Men jag tänker att ja, man ser helt klart att den här sortens utbildning som genererar ganska mycket pengar till etablerade författare och för att de är anställda på dem. Man kan ju inte säga att utdelningen på de utbildningarna som existerar är särskilt god. Det går inte att jämföra med någon annan motsvarande utbildning.
Alltså, många, jag vet inte om naturens medicin på Biskops-Arnö heller är så lukrativ.
Absolut.
Utbildningar utanför Biskops-Arnö, om du vidgar.
För jag menar, Lunds universitet har en författarskola. Lunds universitet har en författarskola. Hur många blir utgivna egentligen av mängden som går där?
Jag tänker om man ser på litterär gestaltning på Valand i Göteborg, så var ju det, när den började så kändes det som att det var, ja, men lite prestige i det, och att man skulle helst redan vara utgiven.
För så är det väl lite fortfarande?
Nej, det är totalt okända namn som går där. Och
studenter blir yngre och yngre, ja, på författarutbildningen.
De ger inte ut något heller efter de har gått, många. Utan
nej, och det, liksom jag tänker absolut att det kan vara extremt meningsfull erfarenhet om man får gå på författarutbildningar. Så att jag motsäger inte det. Men jag såg något friskt. Det har blivit ett ideologiskt ord som man knappt får använda.
Det är väldigt nazistiskt.
I den här relationen mellan Tora och Knut. Att de insåg att de behövde pengar. De förstod att de behövde pengar, för att annars kunde de inte ägna sig åt litteratur. Men varför, det var inte så viktigt att man skaffade sig de här pengarna.
Varför ska hon bara skriva? Jag tänker, det låter ju inte som att hon är så otroligt begåvad. Så det låter ju också lite underligt hur den dealen ser ut.
Men han kanske älskar henne.
Nej, det tror jag inte.
Oh, nej.
Det är lite mysteriet. Mm. Men de hade en deal.
Men jag tänker också att det finns
hur
någonting.
Hur får man en sån deal? Det är vad alla vill veta.
Det är många som undrar.
Ja, men det är väl egentligen det som vi tassar runt här. Alltså,
Gasverket i Hjorthagen har ju nu blivit ombyggt till skulpturpark.
Du, det var nog faktiskt där han jobbade. Mm. Ja.
Vad fan ska man med det till? Min och Mikaelas kompis Kristoffer, han har pratat mycket om att han är tillsammans med en diplomat. Och han säger att detta är det perfekta yrket.
Han är diplomatfru.
Han är diplomatfru. Oh,
herregud, vad underbart.
Ja, och jag har varit på honom väldigt mycket om att starta en förmedling med liksom diplomater och författare. Eller i vårt fall då litteraturkritiker.
Mycket bra idé.
Ja, för jag menar, vad kan... Alltså,
ni skulle ju båda bli utmärkta diplomathustru.
Så himla bra. Ja.
Jag kan inte säga detsamma om mig själv, men ni...
Nej, du skulle ju orsaka diverse så... Jag vet inte, Iran bryter kontakterna med Indien. Men jag och Mikael...
Vår hade magtröja i Saudiarabien.
Vår mest inflytelserika diplomathustru. Det vore väl något?
Du skulle gå till historien.
Det kommer jag inte göra nu.
Men jag vet fan inte riktigt vad jag ville säga med det här. Jag ville dels
vill
bara
du
prata
läsa
lite
något
om
exempel?
Boken. Nej, det finns inget riktigt bra exempel som jag har redan. Men det finns inga bilder heller. Men väldigt välgjord. Alltså, det är lite som att författaren försvinner in i bakgrunden. Man hör Tora Dahl rakt igenom. Men vad jag fick känslan av, som jag kanske inser att jag borde ha formulerat klar för mig själv när jag satt mig och började prata om det här, är att det finns en så grov skillnad på de här, ja, men snart 100 åren som skiljer de här erfarenheterna från vår kultur idag liksom, i vad man förväntar sig att litteratur ska vara i ens liv.
Hade Knut ihop det med Margita Benius?
Ja, det hade hon. Väldigt kort. Sen blev hon och Tora Dahl homies. Men, och att här är det så uppenbart att litteratur är ett sätt att leva. Det är inte en försörjningsmetod. Det är ingenting, liksom, det är inte en position man skaffar sig. Det är inte,
men inte det här sjuka som har drabbat humaniora i allmänhet. Att folk idag läser typ litvet och filosofi och sådär. Inte för att bli bildade människor. Utan för att de tänker att de ska göra sig en karriär av det. Jag kommer ihåg hur horrified jag blev som student på grundnivå på estetiken. När det var en kille i min klass som sa att han läste estetik för att kunna hänga med i middagskonversationerna hemma.
Va?
Bra orsak.
Och nu känner jag så
här. Vem var han barn till?
Inga kommentarer. Men
berätta sen.
Men nu känner jag så här. Det här var ändå en hedervärd anledning. Mycket alltså bra. Folk jag känner i vår ålder idag som inte jobbar med litteratur och filosofi, som har pluggat det, är för mig utmärkt umgänge. Och de som fortsätter hålla det intresset vid liv utan att göra en försörjning av det beundrar jag på ett helt annat sätt än vad jag skulle ha gjort som 19-åring.
Ja, som
att man bara, ni lever det här livet för att ni är intresserade av vad det är att vara människa. Typ. Inte för att ni vill förverkliga er själva.
Och sen, men det är också de man skriver för, tänker jag, för att återknyta till det första samtalsämnet.
Ja.
De som inte är ens kollegor, men de som liksom andligen är intresserade av samma sak.
Vi skriver inte för Erik Lindman-Mata. Jag är ledsen, Erik.
Nej, tyvärr, Erik.
Men, för jag är väldigt tacksam att jag jobbar med det. Men jag vet också att om jag hade haft ett annat jobb hade jag önskat att den här kritiken som hade tid att läsa mycket mer än jag och läste mycket mer än jag kunde hjälpa mig att vägleda mig. Och jag vet också med liksom övertygelse som är så djupt grundad i kroppen att jag inte kan säga något annat även om det kommer att låta kokett. Att liksom jag hade kämpat för att få varje, jag hade kämpat för varje timme jag hade att läsa. Jag hade nog inte skrivit så mycket, men varje timme som fanns att läsa hade jag kämpat för att få om jag hade ett jobb som jobb där det inte ingick. Liksom.
Victor, kan man säga att du har ett resonemangsäktenskap med dig själv?
Eller med Expressen Kultur?
Nej, det kan man inte säga. Jag älskar mitt jobb. Men jag gillar att jobba. Att se den självklarheten gestaltad, det var som Jesper Högström lyckas med i den här boken. Det gjorde enorm skillnad för mig.
För jag tänker att det var just den tanken om att litteratur inte är ett arbete som fick mig att utbilda mig till psykolog. Och sen så är jag, precis som du, Victor, väldigt nöjd med att kunna arbeta med det ändå. Men också, jag tror att det att jag har en annan utbildning gör att jag kan känna mig friare, tror jag.
Det tror jag med. Du är inte avhängig världen du trots allt verkar i, eller?
Mm.
Du har ett ankar utanför någonstans.
Mm.
Du kan byta. Det var det jag, precis som de hade här liksom. Mitt lilla bidrag här var rörigt, men jag hoppas att det sa någonting om relationen arbete-liv, som ändå är en jag tänker mycket på. Eller litteratur, arbete-liv.
Ja, men vad exakt tog du med dig av det här? Vad var liksom den själsliga skjutsen? Oh, herregud, vilket vidrigt.
Nej, underbart ord. Själsliga skjutsen. Det var väl snarare den här, det finns en självklarhet i, Tora Dahl lider ganska mycket av att misstro sin egen förmåga och vara osäker på om hon är bra nog och om hon liksom borde bara sluta med det här och bli lärare. För hon var utbildad lärare. Borde jag ge upp liksom, borde jag lämna Knut och skita allt det här. Men det ter sig bara som en så här lek med alternativ. Hon vet att hon måste göra det här även om det tar henne liksom till hon blir 65 innan hon lyckas skriva något vettigt. Mm. Det tar henne så lång tid. Hon är liksom, när normala människor pensionerar sig, när hon kommer fram till vad hon...
Vilket sen begravs i ett arkiv på KB.
Ja, men det var ändå värt det. Allting var ju värt det. Allting var värt det. Varenda sekund av det måste ha varit värt det. Och det är det som är liksom med litteraturen som värv, snarare arbete. Eller litteraturen som uppdrag eller kall eller åtagande eller vad fan man ska kalla det, för det är inte ett arbete, det är fel sätt att tänka på det, det är ett åtagande, det är ett sätt att leva, det är ett sätt att vara nära världen på, och det gestaltas där genom den här blandningen av liksom hopp och hopplöshet. Det är inte strävan, det är inte karriärism, utan det
har ingen avkastning.
Nej, det är liksom syfteslöst någonstans. Det finns bara till för litteraturens skull. Och till slut blev det någonting.
Eller för livets skull.
Ja, för livets skull. Och
som Iris Murdoch, en av mina två favoritförfattare, säger. Art is for life's sake or else it's worthless.
Så vill man ha... Ja, fantastiskt. Men om man vill liksom... Om man känner någon slags tvivel, vilket man kan göra. Jag kan känna tvivel, det gjorde Tora Dahl också, på att det här med att vilja jobba med litteratur eller vilja leva med litteratur någonstans är fåfängt, meningslöst, aldrig kommer att leda till att man har råd med en bostadsrätt, så tycker jag man ska läsa den, för att den gav tröst och skjuts. Tröst och själslig skjuts på samma gång. Det är ett inspirerande stycke liv. Någonting vi liksom vanligen bespottar möjligen.
Fick hon och Knut några barn?
Nej. Klokt. Ja, jag tycker det var en C-plus spaning kanske.
Men... Ja, men får jag bara fråga avslutningsvis. Mm? Är ni nöjda med era arbetssituationer idag?
Mycket.
Kan du utveckla?
Jag trivs bra. Jag gör det jag vill göra. Det är liksom... Jag tänker att man vill göra ett gott jobb?
Jag längtar efter att bli frilans igen, men det blir om 3 veckor. Så.
Varför?
Jag tror att jag har varit det för länge för att sluta. Och att jag har liksom haft svårt att skriva som anställd på redaktion. Och jag behöver, för att kunna skriva, så behöver jag få vara helt i mitt eget huvud och i mitt eget tempo.
Rebecca, är du nöjd med din arbetssituation idag?
Jag vet inte riktigt. Jag tycker om att frilansa, jag tycker att det är skönt. Jag gillar verkligen inte heller att jobba på redaktion. Men jag tänkte att jag kanske ska skifta ekonomiskt fokus. Min huvudsakliga inkomstkälla kanske inte ska vara litteraturkritik, utan någonting annat.
Aktier.
Kanske.
Eller grekiska. Vad säger du, Lyra? Är du nöjd?
Ja, jag trivs väldigt bra med mitt liv, men jag är rädd för att börja kommodifiera både filosofin och litteraturen. Nästan filosofin ännu mer än litteraturen, för det känns som den akademiska världen har förändrats väldigt mycket de senaste kanske 10 åren, och att folk anpassar sitt tänkande efter vad som ger förutsättningar för att ge anställning i jättehög utsträckning. Just för att det finns anställningar också, vilket inte riktigt gör som skönlitterär författare. Liksom.
Men jag känner också att
ett allt mer kliande behov av att förstå marknaden och förstå samhället. Så jag vet inte.
Och med de orden kanske vi avslutar.
Köp en indexfond.
Ja, köp en indexfond.
Läs på om indexfond.
Skaffa en utbildning. Nej, jag skojar.
Skaffa en rik man.
Skaffa ett resonemang.
Om du inte hittar en rik man, skaffa ett jobb som gör dig glad.
Men vad? I och för sig, varför inte?
Det tror jag är mina 2 livsråd.
Ja.
Och vi vill tacka den lite mer arbetarvänliga podden Snett inåt bakåt för utlåning av inspelningsutrustning.
Och vi vill tacka Anton Wedding för jingle.
Det vill vi också göra.
Och vi vill tacka mina föräldrar för en flaska Cotturon som jag stal ur förrådet.
Och Rislingen, också god.
Ja, just det, som du drack igår. Det här är podcasten. Eller, Victor?
Jag vill tacka Jesper Högström för att han grävde fram de här 2 Dahl-dagböckerna. Det var ju...
Jag vill tacka Ivar Lo-Johansson för att han höll på. Jättekul, faktiskt.
Du kanske skiter i att tacka Frans Kafka. Eller?
Det hade känts för pompöst, tror jag. Jag vill tacka Jon Fosse för att han stödjer oss i kritikdebatten.
Mobbargänget Gästaburre plus Jon Fosse.
Plus Florian.
Ska vi byta någon till giljotin?
Nu stänger jag av.
Hej då!
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga, men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.